Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag hade liksom ingen riktning typ. Jag var väldigt sökande och det gjorde att jag blev nog ganska ledsen oftast. Liksom, det var innan det här då, rotlösa sökandet kändes som en otrolig tillgång typ. Då var det mer så här att det tyngde mig.
Gizem Erdogan skapar ett gripande personporträtt, mänskligt i varje detalj och med en närvaro som får publiken att leva sig in i en värld som blir verklig på ett overkligt sätt. Så motiverade Kristallen-juryn dagens gästs pris för bästa huvudroll vid galan för ett par år sedan, då för prestationen i Kalifat. Men det känns som om det där med mänskligt in i varje detalj går igen i vad hon än tar sig för. Just nu ser vi henne i Tunna blå linjens andra säsong på SVT, nyligen i Julkalendern och Kärlek och anarki och snart i Netflix-serien om Spotify. Men först ett stopp i ateljén för att spela in Värvet avsnitt 541. Här är Gizem Erdogan.
Vi fick boka om det här mötet på grund av en föreläsning. Vad var det?
Jag går faktiskt en kurs och lär mig romani. På universitetet.
Då gissar vi att det kanske har med en roll att göra.
Kanske. Ja, okay. Vem vet?
Nej, men det är hemligt.
Det är hemligt.
Ja. Ja. Jag förstår. Mm. Är det svårt?
Det är jättesvårt. Ja. Jag är bra på språk, tycker jag. Eller jag är verkligen det. Och jag har ju vuxit upp med flera språk. Två språk framförallt. Mm. Men det är ändå väldigt svårt.
Är det ett slaviskt språk?
Nej, det är ett indoeuropeiskt språk.
Aha.
Okay. Ska jag säga. För mig så är det en blandning av typ hindi kanske, grekiska, kanske också kurdiska. Nu är det det sista var ett litet hit på, men jag tror att det är så.
Du chansar.
Ja, men jag är ganska säker på att det ligger nära hindi.
Okay.
Jag vill säga indiska, men det låter lite, det finns ju många språk i Indien, men jag tror det är hindi. Och grekiska, vilket är spännande.
Ja. Och grekiska har du lite gratis på grund av turkiska? Nej,
det har jag verkligen inte.
För de språken är...
Ja, men däremot, jag tror att jag skulle vilja lära mig grekiska. För att jag gärna skulle vilja bo där.
Jag har ett grekiskt ord som jag brukar flexa med, att jag kan böja i pluralis. Plektrum.
Är det plektrum?
Ja, exakt. Vad heter det i pluralis, tror du?
Plektrumma.
Ja, nära. Spektra, ja.
Plektra? Ja. Är det sant?
Spektrum och spektra som folk inte heller kan börja.
Men jag tänkte på det när jag tycker det är fascinerande med det grekiska språket, eftersom det är så många ord som man har hört, men aldrig, man fattar inte vad de betyder.
Centrum och centra.
Ja, metropolis.
Just det.
Alfabet, alltså alla de där. Kan du bara slänga mig med lite sämre.
Men hur långt har du kommit till din romani då?
Jag har läst en vecka och jag kan liksom inte ens säga så här: hej, hur mår du, Kristoffer?
Nej.
Men när jag går sen, då kan jag säga någonting.
Okej. Okay. Mm. Ja. Ni började med hej då.
Nej, men det har fastnat.
Ah, okay.
Men när vi är klara här ska jag hem och plugga.
Ja, jag förstår. Vilken otrolig lyxig aspekt av ditt yrke då?
Ja, det kan man ju säga.
Att du får lära dig massa grejer.
Ja, men det är lite också upp till, det är inte alltid, det är upp till dig eller mig eller vad ska jag säga. Men det är en lyxig aspekt av mitt yrke, eftersom man hela tiden kliver in i olika nya världar och okända situationer och liksom möter personer man inte riktigt vet vem den här personen är och sådär. Men här är det är faktiskt ett eget initiativ. Det är ingen som har sagt till mig, då måste du göra det här. Men det är absolut superlyxigt.
Ja, men det kändes som att du liksom, eller det känns som att du ofta tar den där researchfasen på stort allvar.
Ja, men det är viktigt tycker jag. Det är så mycket som man inte liksom har koll på, och jag tror att för mig är det väldigt viktigt att sträva efter att komma liksom nära och att det ska kännas ärligt och uppriktigt. Ja. Men det är också mycket för att det handlar ju också mycket om att sen när man väl är på inspelningsplats så vill man ju släppa allt, liksom alla såna olika, men gud, hur var det nu vad man sa det här, eller hur var det man skulle göra i den här situationen? För att bara kunna vara helt närvarande och liksom känna sig fri och öppen för olika impulser och sådär. Så, men det är också, det är ju kul, det är en stor del av yrket. Men det är också väldigt olika, det är inte alltid alla roller har, alltså det kanske inte kräver den liksom, typen av så här grundlig research och allt det där. Men det är väldigt varierande från projekt till projekt skulle jag säga.
Mm.
Men jag gillar de rollerna och de liksom, projekten som kräver det där lilla extra och liksom, som känns lite farliga kanske. Eller där jag får riskera saker. Mm. Mm.
Men för att jag vet att du läste ju på otroligt mycket som det har verkat inför rollen i Kalifat.
Ja, det gjorde jag.
Du tror inte jag klarar av krig?
Nej, det är inte det. Jag vill bara inte att du ska behöva döda fler. Vadå, vill du det själv eller?
Varför skulle jag inte vilja det? Så det är frågesätt. Vi ska döda dem här, vi ska döda dem i Sverige.
Hallå, lyssna. Han pratar om flygplan. De tänker slå till mot flygplan i Sverige.
Hur då?
Jag vet inte, han sa bara det.
För det, där kände du kanske, eller jag menar, hela serien är ju på djupt vatten, eller vad man ska säga. Alltså det är så lätt att gå fel ju.
Ja, och, verkligen. Ja,
och sen så blev det ju med väldigt stor fingerspetsgefil, tycker jag.
Tycker du det? Ja.
Ja, verkligen.
Fan vad kul.
Men har du liksom haft något liknande med Lea i Tunna blå linjen, liksom med det judiska? Har du sprungit i synagogan? Och...
Nej, inte på samma sätt. Det var väl väldigt annorlunda. Men jag hade lite olika möten med kompisar som har judisk bakgrund och sådär. Eller är judar, men det var inte alls på samma sätt, för jag tyckte inte att det var lika stor liksom del i Leas båge, eller man ska säga. Hon är också inte riktigt alltså hon, jag skulle kalla henne för en väldigt sekulär tjej.
Som väl många är,
ja,
i Sverige.
Precis.
Alltså judar eller kristna eller
exakt, verkligen. Muslimer. Men däremot så var det vissa saker som jag ville veta, och då frågade kompisar. Mm. Som kunde ge mig svar, absolut. Och vi var ju också i en synagoga i första säsongen, och där jag tror vi var där innan också. Jag kanske önskar att få vara där innan. Jag tänkte att Lea har ju varit där såklart och sådär. Så lite den typen av. Men det var väldigt mycket. Jag tyckte att det var mer kalifat researchen hade nog också mycket mer att göra med att det var situationer som väldigt få svenskar har på något sätt varit i närheten av, eller man ska säga.
Visst.
Så det var ju alltså, för att inte liksom, för att kunna liksom på något sätt ge min föreställningsförmåga, alltså att jag tror att jag tog väldigt stort ansvar för att inte liksom det skulle bli vad ska man säga, fördomsfullt liksom. Mm. Mm.
Ja. Nej, och det var som sagt en balansakt verkligen, och som ju föll ut väldigt väl. Jag hade tänkt ställa den frågan till dig, för att jag var på i något sammanhang häromdagen bara, och så fick jag höra liksom storyn om Kalifat, för att jag nämnde att jag skulle intervjua dig. Hur den, kan du dra den? För det, jag tycker det är så spännande att den på något sätt, liksom, hela idén kommer från någon slags stillbild.
Ja, det var ju, den här versionen har jag fått höra då, Ville Berman som huvudförfattare såg, kanske var 2015, såg en bild från Heathrow, tror jag. Eller hur? Jag tror det var. Det var en av de stora flygplatserna i London. Där, jag tror kanske att det var när man går igenom säkerhetskontroll och de tar bilder liksom, på människor som passerar där. Och det var en bild när tre unga tjejer passerade säkerhetskontrollen på väg ner till Syrien. Och det var någonting med den bilden som fångade hans liksom intresse, och ja, jag tror att det var där det liksom hela hans fantasi eller story började. Mm. När jag blundar så kan jag se bilden framför mig, men jag kan inte se liksom tjejernas ansiktsuttryck eller något sånt. Men de är väldigt unga. Men där började ju hela idén med, och jag tror fan, finns det inte en typ en sån bild i Kalifat som de har kanske. Så länge sedan jag såg den, men jag tror fan att det finns alltså, i alla fall en tolkning av den.
Mm. Mm. Ja, men fint ju.
Ja, det tycker jag också. Spännande tycker jag.
Är det för tidigt för mig i den här intervjun att fråga dig om ditt otroligt hemliga skrivprojekt?
Ja, det är fan det alltså. Fan, jag skulle gärna vilja prata med dig om det. Men när det är för tidigt. För det har ju också lite att göra med att det är lite andra människor involverade.
Mm, jag fattar.
Som inte är här och jag har inte frågat dem. Och så.
Men
vi får snacka om det någon annan gång.
Ja,
det är väldigt spännande.
Ja, men det där kände man tycker jag utifrån ditt sommarprat, vilket ju då är lite märkt äcklig. Eller jo, nej, jag tycker nog man kan se det, att det fanns, att du har någon slags talang för att skriva. Sen förstår jag att kanske ett sommarprat är i viss mån ett grupparbete också. Men det var som, ja, men det var som att du berättade i bilder bara.
Oh, wow.
Mm. Och då tänkte jag så här, här kommer det manus så småningom.
Oh, wow. Mm. Tänkte du så?
Ja.
Jag blir skitglad att du säger det. Det var, du har ju också skrivit, eller hur? Ja, jag har inte läst din bok än, men du skriver.
Ja, jo, det har jag inte.
Jag tycker att det är väldigt, det är väldigt ensamt att skriva.
Det är det.
Tycker du också det?
Mm. Ja, herregud. Mm.
Ja, och det tyckte jag var svinjobbigt alltså. Mm.
Men det behöver inte vara så när man jobbar.
Det behöver inte vara så. Och nu jobbar jag ju med ett projekt där jag inte är ensam. Vilket liksom, men jag fick inte alls den där, jag vill inte fortsätta skriva ensam.
Okej. Okay.
Mm. Fick inte sån, det kanske kommer sen.
Mm. Ja, men eller vad är det, du blir rastlös eller?
Nej, men jag blir osäker och jag behöver liksom jag behöver prata och jag vill läsa upp och så vill jag höra hur det låter och så vill jag liksom diskutera kanske eller så här. Det är som att jag kanske, nu vet inte jag vet inte så mycket om hur det är att skriva så här. Man kanske jobbar jättenära sin redaktör och allt det där. Men jag fick bara typ jättemycket ångest och kände mig så här väldigt liksom tyngd och känns bara, alltså, det var många gånger jag ville bara så här, liksom kasta datorn i väggen, alltså liksom det var känslor, väldigt så här aggressiva känslor som jag inte riktigt, det kanske hänger ihop, jag vet inte. Men det var, jag vet inte, jag blev bara så här, fuck det här, jag är skådespelare. Jag vill inte hålla på med det här liksom.
Men pratar vi om att skriva sommarprat nu?
Sommarpratet, ja, absolut. Okay. Mm. Ja, så känner jag inte när jag skriver andra mer liksom grupparbeten. När man, nej, men
då,
ihop.
Då har du ju det där som du efterlyste.
Det är det. Jag ingår gärna i en manusgrupp, men och kommer gärna på idéer som andra kanske kan få skriva.
Jag kan rekommendera det. Jag har ju en liten sketchgrupp som, eller ja, nu är väl något annat kanske, men vi började som en liten sketchgrupp.
Ja, där ni skriver sketcher ihop?
Ja, vi gjorde det under pandemin och nu så här håller vi på med tv-serier.
Är det sant?
Så vi är 4 stycken och det är väldigt härligt. Särskilt ifall man har någon i gruppen som är extremt driven.
Ja, man behöver en driven, jag vet, verkligen. Mm. Men fan, det här låter jätteintressant. Då är ju ni som en liten manusgrupp.
Ja.
Lite så som man gör i USA när man skriver tv-serier.
Mm, säkert.
Mm.
Men det som jag tycker, jo, men sen apropå din fråga kring hur det är att skriva så bok. Alltså jag tror att det är det för 99,99% av de som skriver bok. Det är väldigt ensamt. Och man måste ju sitta där och trycka ner tangenter. Jag hatar att trycka ner tangenter.
Ja, man måste ha, som jag har förstått det också, eller när jag har hört författare prata om sina skrivprocesser och så. Det här med att faktiskt skriva i timmar. Liksom. Man måste få in sina timmar varje dag och vissa går upp syntidigt och har olika rutiner och så här.
Mm. Samtidigt ska man inte, det finns ingen författare som skriver mer än typ 3 timmar.
Är det så per dag typ? Ja,
det finns säkert.
Ja.
Nu, ni behöver inte mejla mig.
Men det här med att skriva typ så här morgonsidor och sånt verkar intressant också. Jag tänker att jag kanske ska börja med det. Har du gjort det någonting?
Hela min bok skrevs på i gryningen.
Ja, det var så.
Ja.
Du gick upp och bara skrev.
Ja.
Stannade du upp och så här bara, eller var det liksom, kunde du bara skriva? För lite idén med morgonsidor, jag har förstått det som att man bara, det ska bara ut.
Mm.
Liksom.
Jag har inte hört begreppet förut, men det låter som det jag håller på med.
Mm. Okej. Okay. Mm. Skriver du en ny bok nu?
Nej.
Tror du att du kommer göra det?
Nej.
Nej. Okej. Okay. Jag fattar.
Nej, men jag trodde det länge, men den kom inte ur mig.
Nej,
sen
fattar.
Finns det idéer, men
Men det var lite så efter mitt sommarprat, var det fanns liksom absolut, jag fick förfrågningar och så, men det var inte rätt för mig.
Ja, vad kul.
Ja, det var kul, det var jättekul. Jag blev väldigt smickrad.
Johan Hilton skrev ju att du måste skriva en bok.
Ja, jag vet. Nej. Jo, det var ju. Var det? Nej, det var inte Johan Hilton.
Jo, det var Johan Hilton. Nej, men det är lite av ett mästerverk. Nu går jag vilse i mitt eget manus, för jag hade inte tänkt prata om det här nu. Men
det är väl det som är fantastiskt att göra, eller?
Det
tar snus under tiden.
Ja, men gör det. Du har ju slutat snusa, vet jag. Men det verkar gå sådär.
Mm. Det går så dåligt.
Välkommen ombord.
Ja, tack. Det känns fantastiskt att vara tillbaka.
det hör kanske inte riktigt hit, men min tandhygienist skällde ut mig för att jag snusar bara på höger sida. Så nu har jag fått lägga om så att jag snusar varannan gång. Men det här, det är ju som, det känns som, det är inte det, det är inte där den ska bo.
Nej, nej. Alltså, det är som, men det blir inte, det blir inte rätt, liksom, det blir inte rätt känsla inifrån. Nej, jag vet. Nej. Men, fan, alltså, det är fantastiskt att snusa tycker jag. Men det kanske inte man får säga i din podd.
Här får man inte säga det här jävla landet.
Nej.
Nej, men du, apropå att vara vilse i sitt eget manus då. Det finns en passage i ditt sommarprat som, känner du till det här? Jag vet inte om det heter AMSR eller ASMR.
Nej, det är så här ljud som är behagliga.
Exakt, typ. Ja. Det när du läser boktitlar på turkiska.
För att lindra paniken inombords lekte jag en idiotisk minneslek. Jag låg och studerade titlarna i bokhyllan för att sedan blunda och minnas så många som möjligt. Sarayda Hikmet, Açık Deniz Kenarında, Strindberg, Çocukluğum, Gorki, Yakalanan Zaman, Prost, Uğurtulu Tepeler, Bronte, Romeo ve Juliet, Camus, Yaşar Kemal.
Någon får gärna göra en MP3 till mig som, där det bara loopas in i evigheten när du läser de titlarna. För det var, det är så... Jag vet inte vad...
Men är det språket eller är det min röst? Eller
ja, och melodi, liksom satsmelodin. Det blir så härligt nej, också när det så här krockar med andra språk, tror jag.
Ja, för visst, det är ju också titlar som man hör typ vad det är för titlar. Mm. Men de är på turkiska. Mm. Alltså, nu kommer jag inte ihåg, men det är väl så här Romeo ve Juliet, typ sådär. Mm.
Ja. Ja. Och det där förde mig in på en tanke liksom, för att när jag, ja, jag berättade för någon annan kompis att jag skulle träffa dig, och då sa hennes röst är helt otrolig. Din röst är verkligen spektakulär tycker jag. Alltså den är så behaglig.
Wow, alltså ja.
Varsågod. Tack. Ja, och tack själv för det. Har du liksom jobbat med den mycket? Har du hittat fram till den? Eller?
Jag tror att jag har en röst. Alltså jag föddes med en bra röst. Det är jag helt övertygad om. Sen har jag jobbat med den såklart. För jag har gått scenskolan. Och det är ju det vi gör på scenskolan. Vi jobbar jättemycket med våra röster. Och sen vet jag, jag har tänkt på det också här med min röst. För att när jag var så här lite yngre och var iväg med min mamma på olika äventyr. Då när jag hörde kvinnor prata så var jag så här, så reagerade liksom, alltså det här var nog kanske när jag ändå, alltså det kanske var 10 år sedan, jag var inte liten liksom, jag hade ändå koll på så här röst och röstlägen och allt det där. Så tänkte jag bara, så här, fan varför liksom, då var det som att jag bara så här, ville typ nästan att, ja men som att jag någonstans tänkte så här, men de här mammas väninnor typ, de ligger liksom fel typ. Att jag bara, att jag nästan ville sända ut en energi så här, gå ner, bara testa och gå ner, det kommer vara så behagligt för dig. Så jag har tänkt på det här med liksom röster och kvinnoröster liksom och sådär, att man kanske, i turkiska språket tror jag också att det hamnar lätt så här, och det, jag vet inte varför det är så, men jag har tänkt på det. Mm. Och det kanske har lite påverkat min liksom resa lite alltså min egna röstresa, men min mamma har också en väldigt vacker röst, så det är nog väldigt mycket liksom att jag har ärvt en fin röst liksom. Mm. Men för oss skådespelare handlar ju det är ju en del av vårt hantverk som man hela tiden måste liksom träna.
Jag vet inte om det var jag som gjorde intervjun med Lotta Lundgren eller om det var någon annan eller om det var typ något sommarprat, men hon pratade, jag tror att det var kanske med en psykolog eller terapeut som sa så här: Lotta, du ligger fel i rösten.
Ja, det tror jag är väldigt, väldigt vanligt att man gör det.
Och tror du att det är en tjejgrej eller att det är en människogrej?
Jag tror att det är en människogrej, men jag tror att vi har olika förutsättningar, kvinnor och män. Jag är helt övertygad om att det här med att liksom ta plats och sådär som tjej, eller att det börjar väldigt tidigt, absolut, och att det skapar olika förutsättningar att vilja höras, eller tempot ibland också, att man kanske är lite för snabb som tjej för man är rädd för att bli avbruten eller liksom olika sådana genusaspekter på det. Men det finns män också som ligger fel. Tror du inte?
Jag har en kompis, jag ska inte outa vad han heter, Han ligger så otroligt. Han pratar som Olle Ljungström lite grann. Så här, jag ska sparka in tänderna på dig om du inte säger kärlek till mig flera gånger. Så.
Men tänker du då att du bara... Nej. Att du liksom...
Ja, men kanske
sända då, ut den liksom...
Det skulle vara så himla intressant att höra. Just, alltså, nu blir det svårt med just Olle. Så här, men han låg otroligt högt.
Ja, men det är vanligt att människor ligger... Men samtidigt, det skapar ju karaktär också.
Ja.
Det är ju det som är... Alltså, det är ju det här... Så som jag pratar är ju så som jag pratar, liksom. Mm. Och, men jag jobbar ju med min röst i olika roller och allt det där. Och skulle vilja göra det ännu mer. Alltså, våga liksom testa åt olika håll och så. Men... Alltså, för vissa är det kanske också typ... Det verkar bara lite jobbigt om det är spänt. Mm. Det är ju inte så bra som skådespelare att ha en onödig spänning liksom, eftersom det handlar så mycket om att spänna, alltså att hitta liksom avspänningen i kroppen och i rösten och liksom och vara närvarande och allt det där. Men jag tycker det både och. Vissa har ju liksom, om man skulle ta bort den där spänningen, vem är det då?
Mm. Men du, jag vet att du har ju varit öppen med ditt dialektbyte.
Mm, absolut.
När skedde det?
Alltså jag skulle säga att det skedde när jag var typ... Det började lite långsamt när jag var typ kanske 21 eller 22. Och sen var det bara som att jag vaknade upp en dag. Och sen var jag liksom dialektförrädare, eller vad ska man kalla det?
Ja.
Nej, men det var verkligen en... aktiv övergång liksom.
Mm.
Mm. Så kanske runt 22-23 jag bodde i Köpenhamn.
Mm.
Och jag minns när jag kom, jag var väl hemma typ över julen eller sånt där i Göteborg. Och då var det typ som att bara, men varför snackar du stockholmska för?
Mm.
Sådär. Och då bara yes.
Mm.
Yes, jag I made it till någon, till att gå ifrån. Det var inte så här bara jag ska prata stockholmska, men det blev väl lite så då, eftersom jag ville gå ifrån. Jag ville ha någon slags då egen, neutral dialekt. Mm. Och så blev det väl så. Och nu kanske den har blivit mer och mer stockholmsk då, eftersom jag lever här och lever med en stockholmare.
Mm. Men jag tänker att det där är ganska intressant ändå, för att jag hade en liknande erfarenhet, jag vet inte om du kan relatera till det, men när jag flyttade till Skåne som 19-åring direkt efter gymnasiet, så kom det, vilket jag tror det gör det för väldigt många, så kom det en sån period när man liksom inte kunde värja sig mot satsmelodin.
Jag vet.
Och så var det så i typ 3 veckor.
Men, och då pratade du sådär, eller?
Ja.
Var kom du ifrån för dialekt?
Enligt min mor så har jag aldrig haft dialekt. Jag kommer från Strängnäs och det sägs att... Man skickade scenskoleelever dit på 60-talet. Men det sägs som Nyköping också, vet jag. Så.
Neutral.
Exakt.
Alltså riks, liksom.
Men Fredrik Lindström menar att det går en dialektgräns rakt igenom Strängnäs.
Okej. Okay. Så det är lite uppdelat?
Ja, men vissa blandat. Är liksom så... Man drar lite mot Eskilstuna.
Okej. Men annars är det någon slags sörmländska, eller? Nej?
Ja, men det är ju sörmländskan. Hur som helst, efter den där 3-veckorsperioden, eller hur länge det nu var, när jag då inte kunde värja mig mot den skånska satsmelodin, så kom jag ut och pratade stockholmska, tror jag. Så när jag kom hem, just också en jul, så var det någon kompis som bara, varför pratar du stockholmska? Så här. Och sen så
fick du någon sån här jobbig känsla då, eller?
Nej, men vet du vad jag tror att det har att göra med? Att man är... Jag ska kanske inte dra det så långt som till empati, men att man är adaptiv i alla fall.
Ja, det för mig handlar det jättemycket om det också. Men jag var ju, någonstans så gjorde jag det liksom lite aktivt såklart, men också att jag, alltså jag tror att det hade för mig jättemycket att göra med att finna en liksom egen identitet, typ. Alltså att bli vuxen.
Exakt, och jag tänkte, det var lite det jag ville till i det här, att jag tänker liksom att om ditt liv hade blivit en film, så tänker jag att det hade varit liksom, det hade varit någon eller ett par riktiga nyckelscener i Köpenhamn.
Ja, det hade det.
Även om du inte valde.
Och många i Turkiet.
Ja.
Och i Köpenhamn.
Mm.
Och kanske också i Stockholm.
Mm. Men för att jag tänker just det där att man på något sätt, alltså dels så känns du så himla mycket som en person som skulle bort från Högsbo. Att man så här gör upp med Eller man vänder en period av sitt liv ryggen, den man inte fick välja. Och sen så är det något otroligt avgörande i när man faktiskt får välja riktningen själv.
Men det liksom första mötet med det där att lämna någonting, eller det här barnjaget som du pratar om, och kanske liksom börja så här, komma i kontakt med något mer vuxet. Det hände för mig i Köpenhamn. Mm. Och det var liksom, det började ju också med att jag åkte till Köpenhamn bara för att jag skulle dit över helgen. Och var där. Vi hamnade på en fest i en stor lägenhet. Och de skulle liksom hyra ut den lägenheten. Och jag bara, har ni hittat? Så frågade jag så här, vem ska hyra den? Jag hade nog redan då, alltså det hade ju bara varit där i 2 dagar eller sånt där. Nej, men vi har ju inte hittat någon än. Och jag bara, men jag tar den. Och sen så typ åkte jag tillbaka till Göteborg, packade ihop mina grejer. Alltså tog med så här cykel och madrass och allt på Öresundståget. Och så åkte jag till Köpenhamn. För det var någonting som hände den helgen som var så starkt att jag bara, nej men nu kör vi bara. Mm. Och det är ju väl en kombination av massa saker, men jag hade ju då en... Men det är det här liksom rotlösa sökandet efter typ så här, livets möjligheter liksom, som har på något sätt alltid varit väldigt närvarande och hela tiden där för mig liksom. Mm. Där var en sån stor vändpunkt eller vad man ska kalla det typ.
Vad var det som fick dig att liksom ta det ändå superdrastiska steget?
Men det var någonting med liksom bara alla den helgen, alltså de människorna jag träffade och de intrycken jag fick av liksom Köpenhamn. Och det är en jättestor skillnad tycker jag på Göteborg och Köpenhamn liksom, av massa olika anledningar. Och det kanske också fick på något sätt lite så här att det hade lite danska presenterades för mig som jag uppenbarligen då hade längtat efter hela livet. Mm. Vad det nu var, alltså någon sån här liksom, alltså hygge, ja men liksom någonting som kanske ändå påminner lite mer om Europas storstäder än vad Göteborg gör. Mm. Och kanske också att det fanns mera, kanske någonting som var spännande när jag var ju mycket i Istanbul som barn. Någonting som påminner lite om det och det där liksom lite danska, hur ska man beskriva det? Det är liksom någon slags... De har inte samma respekt för auktoriteter och myndigheter. Alltså de är liksom lite bara, alltså bara...
Nordens fransoser.
Ja, men de är, exakt, det kanske de är. De är Nordens fransoser. Är fransmän sådär också?
Ja, herregud. Ja.
Alltså, därför jag älskar Paris så mycket. Men jag älskar också alltså jag har alltid varit väldigt förtjust i. Och det kanske är för att jag spenderade mina somrar i Istanbul. Mm. Så hade jag liksom... Nu längtar jag igen efter att flytta.
Okej. Okay. Vart ska du?
Jag vet inte än. Ingen aning.
Vad säger Göran?
Vi får se. Okay. Alltså han är positiv, men det är inte samma liksom, det är inte den här bara att man bara tar sin cykel och packar upp sin madrass och sätter sig på ett tåg. Men alltså jag skulle gärna vilja testa en ny stad.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
När du då packar ihop din madrass och sätter dig på tåget till Köpenhamn. Mm. Vad var det du lämnade? Hur såg livet ut?
Det var ett tråkigt liv, tycker jag, så här efterhand. Därför att jag bodde i Göteborg. Jag tror faktiskt att jag bodde hemma då. Ja, det gjorde jag. Och jag hade flyttat tillbaka hem, pluggade naturbasår i Skövde, pendlade på tåget från liksom Göteborgs central varje dag till Skövde. Det var liksom så här, det var någonting med det där, jag pluggade någonting som jag då uppenbarligen inte ville. Jag har ju förstått i efterhand. Det var liksom stämningen där när jag kom in på de här föreläsningarna i Skövde. Det var bara så här, vad fan? Alltså, det bara, allting kändes så homogent, liksom stilla och liksom väldigt så här upprepande typ. Samma sak varje dag, och liksom det var inte alls så romantiskt att åka tåget och plugga på, och så allting var bara så här deppigt.
Mm. Och den där
grått kändes då liksom. Ja. Och då så åkte jag, du vet, fattade då att jag åkte till Köpenhamn, och för då hade jag en kille som bodde i Köpenhamn, så det var därför jag åkte dit. Tillsammans med en kompis. Och hon följde ju med mig också. Alltså vi flyttade ju till Köpenhamn tillsammans den här veckan efter. Men så såg mitt liv ut. Och jag var i Göteborg, jag trivdes inte i Göteborg. Jag har nog aldrig trivts i Göteborg. Mm. Jag trivdes med min barndom i Högsbo, det gjorde jag. Den var toppen på många sätt. Men i tonåren så började jag liksom, så blev Göteborg en väldigt så här, vad ska man säga, främmande plats typ. Det var liksom min rastlöshet, den blev väldigt dominant under mina tonår. Mm. Och det var väldigt förknippat med Göteborg liksom.
Men alltså jag tycker ändå så där, jag läste något DN-reportage med dig, och sen så pratade de om, eller så hade ni pratat om att du sjöng i kyrkan där, och så var jag tvungen att googla den kyrkan, så var ju den helt otrolig och så där.
Ja.
Men det, vad är det för plats, Högsbo?
Det är en sån, vad ska man säga, ganska... Det ser ut som många närförorter och förorter gör i Sverige, liksom, med de här, den typen av arkitektur. De här trevåningshusen och de här höghusen som kanske inte är jättehöga. Det är det här grannskapsområdet. Alltså att husen är byggda runt ett litet, liksom, vad säger man? Antingen ett litet torg eller en liten gård. Och så som typ Fruängen och typ även, alltså, Högdal. Alla de här olika, vad finns det mer i? Det finns ju sådana närförorter och förorter överallt i Sverige. Mm. Folkhem liksom. Ja. Det är så här, ja, det är ju det är. Mm. Det är det här folkhemmet. Och liksom där, när jag var liten fanns det ju så här ett litet bibliotek, en liten klädbutik, och det är ju på ett sätt ganska, vissa av de här förorterna har ju en väldigt på ett sätt en väldigt vacker arkitektur, men det är någonting med de platserna, det är något så, det är något vemod liksom. Och det var lite kanske det jag försökte närma mig i mitt sommarprat där, men jag vet inte. Men så ser i alla fall Högsbo ut. Det är, mm. Mm. Så det är ju skitnice när man är barn. Alltså det är ju toppen. Mm. För att det är också speciellt, alltså speciellt om det då finns andra barnfamiljer och man kan skapa sina små liksom, communities, typ leka med andra kids.
Mm.
Men när man börjar bli 13, 12, 13 och det inte känns bra, alltså det är inte så här själsligt, då det enda jag ville var att åka därifrån.
Mm. Men vill man gå i skolan liksom inne i själva GBG eller? Nej.
Jag ville gå gymnasiet i City liksom.
Ja.
Vilket jag gjorde.
Okay.
Men det var inte alls bra.
Nej. Varför?
Ja, men det var så en jävla krock med det här, liksom det samlades, fan. Jag tror att det har att göra med att det aldrig, antingen för att det aldrig riktigt blev liksom, de åren jag gick där hittade jag aldrig riktigt såna här liksom, mina personer som man kan göra.
Mm.
Det gjorde jag inte. Och det var kanske den mixen av, alltså också att det blev aldrig riktigt bra för mig eftersom jag hade vuxit upp i Högsbo, Frölunda. Det är inte säkert att det hade blivit bättre bara för att jag gick på en annan gymnasieskola. Det vet jag inte. Men det var väl kanske liksom där när det samlas folk från olika delar och det var väldigt kanske väldigt stor del av studenterna eller eleverna kom från liksom andra medelklassbakgrunder och det blev en krock liksom, eller jag vet inte. Jag var nog också väldigt inte i min kropp under mina tonår. Alltså,
vad betyder det?
Alltså sådär som vi pratade om förut, att vara osäker, sökande, jag liksom gick, alltså jag fattade liksom inte nog riktigt varför jag hade valt samhällsprogrammet och vad jag skulle göra med den. Alltså, jag hade liksom ingen riktning typ.
Nej.
Jag var väldigt sökande.
Mm.
Och det gjorde att jag blev nog ganska ledsen oftast. Liksom, det var innan det här då, rotlösa sökandet kändes som en otrolig tillgång typ.
Mm.
Då var det mer så här att det tyngde mig typ, tror jag.
Vad roligt att du ser det som en tillgång nu.
Ja.
Det är ju,
gör inte du det?
Nej.
Nej.
Jag har hela tiden tänkt att det är någonting som jag borde stävja. Liksom, att jag borde vara men, nöjdare. Så.
Ja, men det kanske är den så här allmänna idén om att man ska liksom uppnå, man ska bli nöjd. Och, eller så.
Ja, just det.
Jag tycker att det är en tillgång.
Mm.
Sen så måste man ju såklart hela tiden utforskade och kanske liksom typ stimulerade eller hitta olika liksom kanaliserade för att det kan ju bli lite för mörkt annars.
Men nu,
omfamnade,
ja.
Fattar du?
Mm. Mm. Men du, jag tänker mig ändå liksom att du du är då mellanbarn och liksom verkar ändå, alltså du verkar komma från ett kulturellt hem har jag fått bilden av.
Mm.
Det var inte bara det att din morbror hade massa böcker med härliga titlar.
Ja.
Utan liksom det var mycket film antar jag. Var det litteratur? Liksom,
alltså. Nej, men det skulle jag nog inte säga att det var hemma hos oss.
Nej. Film?
Ja, för att vi barnen ville se på film.
Okej, okay.
Ja.
Så att det fanns ingen cineast liksom, nej, förälder? Nej,
ingen cineastförälder och ingen liksom, läsande förälder.
Okay.
Mm. Jag hade en storbror som läste och vad ska man säga, förde in litteraturen i vårt hem.
Okay,
han är 5 år äldre.
Mm. Och så blev arkitekt sen.
Yes.
Mm.
Yes.
Är han duktig?
Han är jätteduktig.
Mm.
Och nu är han också lärare på arkitekthögskolan. Ja, jag vet. De säger det själva, så då får vi också göra det. Ja. Yes. Han är jätteduktig.
Mm.
Han gick ju i Köpenhamn också.
Ja, okay.
Många av oss barnen har en koppling till Köpenhamn.
Mm.
Och min lillebror bor där.
Ja, ah, jag fattar. Mm. Mm. Nu ska vi se, vad fan är vi någonstans ens?
Jo, vi är där i, du vill gärna prata om det här med min, om vi hade kultur i min familj.
Ja, exakt. Men det kändes som att du satte P för den diskussionen. Mm. Ja. Ja. Nej, men nu ska vi se. Jo, för vi är ju ändå på, när din väninna då söker scenskolan och du först drabbas av någon slags missunnsamhet,
mm,
men sen förstår att det är ju det du också ska ägna dig åt. Liksom, vad hände i dig där?
Men hon sökte ju en teaterutbildning i Köpenhamn och jag kommer ihåg när hon höll på att söka den och jag tror kanske att det var hon hade kommit in och så. Då fick jag som, jag kunde inte vara glad för hennes skull och så. Det var liksom lite obehagliga ja, men ganska obehagliga liksom, känslor. Och jag vet inte riktigt vad som är vad, om jag bara så här, men jag ska också, eller jag, så att, att det fanns då den här avundsjukan eller missunnsamheten väckte då tillbaka till ett intresse jag alltid har haft. För jag gick ju teaterkurs när jag var barn och så. Mm.
Det var en tappad följdfråga ifall du var så här, vår teaterunge.
Nej, ja, det vet jag inte. Jag har ingen relation till det. Det är någon Stockholmsgrej där, okay. Eller?
jag tror inte. Att det är en så här folkbildningsgrej faktiskt.
Ja, det är det. Okay. Men det var väl något liknande. Så här, kommunala, exakt. En sån gick, precis en sån typ av kurs för kids gick jag i typ 2 terminer eller något sånt där. Och höll på med det, liksom, lekte kring det där. Men jag insåg väl också att det här med att jag gick det här basåret för att jag skulle bli läkare, det var ju ett sidospår. Det var ju liksom det blev fel. Jag åkte liksom väldigt långt åt ett håll som kanske hade att göra med någon, jag vet inte, yttre, alltså det var väldigt sånt, jag tror att det har ju mycket att göra med att det var ett sånt statusyrke. Så när hon kom in där på den skolan, då var det som att jag bara, det här sidospåret är helt fel. Jag ska bli skådespelare. Mm. För då letade jag upp en annan sånt förberedande skola i Köpenhamn. Så det var ju väldigt fint av Andrea att hon väckte den här missunnsamheten.
Ja, men är hon kvar i ditt liv?
Hon är kvar i mitt liv.
Okay. Och har du liksom kunnat, har ni rensat luften kring det här?
Nej, lite. Jag gjorde det lite då när jag skrev. För jag skrev ju om det här lite i sammanpratet. Och hon fick läsa det innan jag skulle spela in det. Och hon tyckte bara det var liksom... Hon var med så här. Hon är väldigt bra på att skriva också. Eller liksom hon har litteratur, nära till litteraturen och så här. Hon var med på att jag tycker du ska måla om den här bilden lite mer åt det här hållet. Alltså hon hade liksom... Hon var helt inne i texten typ. Men det var inte så mycket bad feelings kring det. Jag kanske... döljde det också. Jag tror fan jag visade det ganska.
Ja, alltså du kändes väldigt ärligt liksom från din sida.
Ja, men jag var verkligen, alltså jag har en sån stark bild jag tänker på nu när jag låg i min säng i den här stora lägenheten i Köpenhamn och var så här, alltså, sände ut sån liksom otäck energi. Sån mörk otäck liksom som kommer från typ så det liksom the darkness typ. Som kanske grundas i som missunnsamhet. Och så det var någonting med också min... Kanske, jag har ju någon slags sån tävlingspersonlighet. Alltså, jag tror Andrea sa det till mig någon gång när vi var... Det här var länge sedan. När vi var och simmade, det var nog också kanske i Köpenhamn. Och att jag liksom bara så... Hon bara, ja, alltså det är så sjukt med dig. Man ser, du tävlar alltid. Typ. Alltså att jag då på något... Jag var inte så medveten om det, men att jag liksom simmade så här svinsnabbt och bara... Typ, för vi var så här motionssimmade. Men att någonstans i mig så var det är alltid en tävling. Mm. Det kanske har lugnat ner sig lite nu, men det är väl typiskt mellan barn också, eller? Ja, de brukar säga det.
Ja, jag skulle säga att det kanske har att göra med att vara liksom tjej mellan två brorsor också.
Ja, det kan också ha, absolut, absolut.
Gissningsvis.
Ja, men så kan det vara fan.
No offense.
Nej.
Till någon inblandad.
Men, min mamma, pappa.
Ja, exakt. Men det som är roligt då, alltså jag vet inte, du kanske har pratat om det här och är jättetrött på det, men det som är kul är att du hamnar på någon jävla performance-skola som låter liksom, jag kan bara tänka mig hur mycket hasch det röktes på en dansk performance-skola.
Ja, det röktes mycket olika saker där, absolut. Ja. Men vi hade en jättebra lärare som var, hon kom ju mer från den kanske liksom traditionella skådespelar, en mer traditionell skådespelarmetod. Och det såg hon ju i mig, för den var mycket mer liksom performance-utforskande, kanske mer liksom i gränsland mellan typ vad är skådespeleri och vad är liksom mer performance, liksom, åt mer det liksom, kanske frikonsthållet. För hon hjälpte mig sen när jag skulle söka vidare. För det var lika, jag tror att det var mycket så här, om vi gjorde olika övningar och sånt, så var det som att jag alltid så här återvände till psykologin och bara, men varför och vad kommer den här personen ifrån? Och alla andra bara var så här, kanske hittade det i det mer abstrakta. Men jag tror det var också en väldigt bra grund för mig, för att det här med liksom abstrakt intelligens, det är väldigt spännande och intressant.
Men vad gjorde ni rent konkret?
Där på skolan?
Ja.
Åh, gud, nu ska jag försöka komma ihåg det här.
För mig är ju liksom performance no offense till alla performancekonstnärer som lyssnar nu, men det är ju just den här mannen som typ biter folk på museum och är hund.
Men det kan ju, alltså, ja, det kan ju, men det är så mycket mer än det.
jag fattar det. Men, ja.
Men vi gjorde nog mycket sådana där olika övningar när man sitter framför varandra på stolar och bara liksom utforskar impulser. Och, alltså, det är inte jättelångt ifrån den här liksom klassiska, eller teaterhögskolan.
Att få vara löv istället.
Ja, precis. Mm. Alltså, det är till exempel att vara löv eller liksom en lökbit på stekpanna. Men jag minns bara att vi gjorde en slutföreställning i en någon stor så här garage eller någonting. Jag kommer inte så mycket ihåg vilka övningar vi gjorde. Jag blandade ihop liksom olika utbildningarna. Men där, jag minns att det var som att vi alla i min klass spelade var sin egen pjäs typ. Så det var väl så då att vi alla, det var väldigt spretigt. Mm. Och någon kanske gjorde mer då det som du var inne på. Ett mer liksom, inte så, mer utforskande liksom. Men alltså jag kanske spelade en så här klass, en roll som hade liksom en började från en punkt och var på väg till en annan punkt. Mm. För det var, jag spelade en kvinna som var uteliggare då, kommer jag ihåg. Ja, jag hade en massa påsar. Ah, fan, jag kommer inte ihåg vad vi gjorde.
Har du skrivit den?
Nej, jag hade improviserat fram den här karaktären. Okay. Ja. Mm. I våra olika övningar.
Mm.
Men jag tror att vi jobbar utifrån olika så här frågeställningar. Mm. Som man vill utforska själv. Och
då låter det som det verkligen rimmar med de här vena som man sen tutar i sig.
Ja, men det höll jag på. Det började jag redan där, utan att jag egentligen kanske visste exakt vad det var.
Vem var
ja, exakt. Alltså en mer så Stanislavski metod.
Är det fem?
Men ibland säger man att det är fem och ibland säger man att det är sju.
Oj, sju?
Ja, man kan om man vill svara på sju.
Okej. Okay. Vem var, vad, varför?
Varifrån, eller?
Ja, okej. Okay.
Jag tror det.
Mm. Och det där med varifrån är ju lite intressant apropå det vi pratade om absolut i början. Alltså det vill säga att även om du har fått en roll och det kanske finns två sidor backstory om den.
Mm.
Ja, då ska du ändå göra ännu mer.
Mm. Det tycker jag. Jag tycker det är spännande att göra ännu mer. Mm. Och sen kan du också bara varifrån kanske också kan vara typ att veta vart, innan jag kommer in här till den här studion, så vet jag vart jag har varit då. Mm. Att man har en liksom, det har regnat, alltså omständigheterna, yttre omständigheter och så.
Mm.
Man kommer ju in i ett rum annorlunda om det har regnat eller om det är solsken ute, tänker jag.
Ja.
Det kan ju vara att svara på varifrån.
Verkligen.
Till exempel.
Mm. Nej, men för en grej som jag ändå är liksom lite nyfiken på så här, när jag tittar på ditt liv och värv utifrån, det är ju att det som födde hela den här, tänker jag, i alla fall i, liksom, i hur du har berättat om ditt liv, är liksom, ja, men om vi pratar nyckelscener igen då, så är det liksom när du klär ut dig i Istanbul. Eller kanske inte ens i Istanbul.
Nej, det var i den här byn som just mina föräldrar kommer från.
Precis, förlåt.
Mm. Jag tror att jag gjorde det där i Istanbul också. Jag höll på med det där, jag lekte med det där överallt, alla städer.
Ja, men du gjorde gubbar, så att säga.
Ja, precis. Alltså, även... Jag började med att göra gubbar.
Ja. Och det var ju...
Farbröder.
Ja, och det är comedy, tänker jag.
Mm.
Och då...
Buskis, typ.
Ja, men när jag kollar på ditt CV så du har ju inte gjort så jävla mycket kul.
Nej, men jag vet...
Är det rimligt egentligen?
Jag tycker absolut inte att det är rimligt.
Nej.
Det skaver.
Mm.
Men ja, jag vet inte om jag har så mycket. Och jag har inte kunnat påverka det, tror jag, själv. Eller, man kan alltid påverka allting. Men så här, jag kan säga att jag ser fram emot och röra mig i en mera liksom, humor del av min yrkesroll. Liksom. Mm. Jag var svinrolig ibland på scenskolan när jag fick till det. Det var en roll som jag gjorde. Jag har haft lite sämre självförtroende när det kommer till, skulle jag ändå säga, humor kanske. Därför att man på scenskolan pratar så mycket om så här, time, det är ju väldigt viktigt med timing och det var någonting där, det skapade en liten osäkerhet tror jag i mig, typ. Vi hade ju också clownworkshops och så, återvände till så här, comedia dell'arte, lite så här, kanske en viss kärna till humor. Det finns ju massa olika, men det är ju spännande med just clown och den typen av liksom, metod, eller man ska kalla det. Men jag skulle nog verkligen vilja göra mer humor. Men det är inte allt... Jag tycker inte... Det ska vara fan vad bra humor alltså.
Mm. Ja, för det var,
som också får vara lite kanske i det liksom, där mörker finns med också.
Just det. Mm. Och det där tänker jag mig att vi kanske inte har varit svinbra på i Sverige på senare år. Att det blir
jag tycker
liksom...
inte det. Vad tycker
Nej.
Du?
Nej, men det...
Alltså det har kanske varit lite samma liksom.
Ja, men det är liksom väldigt... Nu är jag eventuellt ute på svinhal is. Du får gärna rädda mig ifall det behövs. Men jag tänker mig att vi är lite så vi har lite genresjuka i Sverige.
Mm.
Att man så här... Ja, men vadå? Är det liksom en komedi? Är det Peter Magnusson? Så.
Just det.
Alltså, just Gränslandet som jag tycker kanske Danmark har varit bättre på. Liksom, jag tänker ändå att Lars von Trier någonstans har haft väldigt mycket komedi i sitt värv. Liksom.
Verkligen.
Ja, men att man får både vara svinmörk och svinkul, för det blir ju en roligare spännvidd. Liksom.
Ja, verkligen. Och att kanske att hur man ligger i situationerna.
Mm.
Jag vet
inte. Fan, Lars Norén.
Ja,
till exempel. Hur rolig som helst.
Ja, där finns det jättemycket humor. Och jag tycker, alltså, bara som ett exempel då, Succession.
Mm.
Jätterolig ibland.
Mm.
Alltså ofta.
Mm.
Och det ligger ju i liksom, tror jag, hur situationerna är skrivna och att de är så karaktärsdrivna och att varje karaktär har sin egna liksom, ska man säga, sitt egna språk och allt det där. Men det hoppas jag att vi kan bli bättre på att utforska i Sverige.
Mm. Jag tycker väl på sätt och vis kanske man skulle kunna säga att Kärlek och anarki som du är med i.
Den är ju väldigt rolig.
Ja.
Det är ju en, tycker jag, ett bra exempel på när det är liksom situationsbaserad humor liksom. Och att man inte, ja, men man får komma nära och den omfamnar ju också liksom, vad ska man säga, mörkret och allt det där. Men kanske mer sånt då.
Mm.
Men där, ja, det handlar ju lite om vilka situationer ens rollfigur är med i.
Men har du provfilmat och så för mer komiska sammanhang, bara inte fått dem? Eller?
Nej, det har jag nog inte faktiskt. Jag får ofta de här lite mer, vad ska man kalla dem då? De allvarliga, mer drama. Men det är det som jag tycker är lite synd då, alltså det, som du säger, att vi delar upp genre, alltså att det är liksom en sån uppdelning mellan typ, det här är drama, det här är komedi, alltså... Att det inte finns, att vi inte vågar kanske vara mer i sånt, blanda de här olika landskapen liksom.
Undrar om det lite, nu är vi ännu hållare i is eventuellt, men jag undrar om det kan finnas en, om det kan vara lite ett SVT-problem. För att jag tänker att SVT ändå liksom producerar väldigt mycket innehåll. Men där är det ju täta skott tror jag mellan SVT humor och SVT drama liksom, och det är helt olika liksom pengar på sig.
Just att det kan vara inte så institutionellt typ.
Ja. Och att man, om man då hamnar emellan där, då finns det ingen av dem som tar för, alltså nu, ja, men jag kanske har pitchat lite tv-serier i mitt liv liksom. Och då kanske det just blir det, nej men det här är Mats Grimberg eller det här är, ja, vem det nu är som är chef på drama liksom.
Att man hamnar i helt olika liksom, avdelningar. Typ.
Ja, och att fler saker hade tjänat på att vara precis mitt emellan de två.
Det tror jag också, verkligen.
Mm. Men samtidigt så tänker jag att just för... Alltså det, utifrån sett så ser det ut som att det finns väldigt mycket jobb för er skådisar nu.
Ja, men du har gjort det
senaste
åren.
Mm.
Men jag vet inte om det kommer fortsätta så för all... i all evighet, men det har ju gjort, alltså seriegenren, eller vad ska jag säga, serieformatet har ju verkligen skapat många jobbtillfällen för skådespelare. Det, jag tycker fortfarande att det finns en avsaknad av vad ska man säga, diversity i vilka berättelser vi berättar utifrån olika perspektiv. Det hoppas jag att vi kan liksom på något sätt ta på allvar och utforska mer.
Mm.
Jag upplever att det finns att vi berättar lite samma historia om och om igen. Kan det vara så?
Ja, det kan det nog vara.
Ja, med, alltså med såklart undantag givetvis och att det görs väldigt mycket som är bra idag och intressant liksom, till skillnad från kanske innan jag utbildade mig, långt innan kanske till och med. Där är ju lite den, alltså den där tänker jag att den genren som du pratar lite om, den här som är mittemellan eller som man inte riktigt kan så här, bara placera in i ett sånt liksom, fack, att bara kalla det så här, det här är det humor eller drama. Det saknar jag.
Mm.
Det tycker jag inte riktigt kanske att vi har utforskat. Och vi kanske också behöver vara lite mer modiga typ i att faktiskt våga skapa den typen av projekt.
Mm.
Ah, vad fan, alltså jag längtar verkligen efter att vi ska börja göra lite sådana liksom modiga, lite farliga liksom riktigt komplexa porträtt och sagor och historier.
Mm.
Ja, det fan. Men det, alltså jag blir så jävla trött på att det känns som att det är det enda jag säger varje gång jag intervjuas, men uppenbarligen så är det fortfarande liksom, det finns väl en brist på det, men man får väl skapa det själv då någonstans, så känner jag.
Mm. Men du, jag blir ändå nyfiken då på när, för jag antar att det ringer en del hos dina agenter. De vill att du ska provfilma för skit. Vad är det liksom för roller du får? Alltså jag antar att du får propåer utomlands också. Jag menar.
Jag får olika typer av roller. Absolut att det ibland är tyvärr väldigt lik, alltså det är lite samma typ av energi. Det är som att de här rollerna alltid har den här lite liksom, det finns något allvar, kanske någon slags liksom, vad man säger, den här lite mer banala manus liksom, när man beskriver liksom någon så här driv framåt, karriär eller liksom att liksom att ambitiöst. Alltså de där orden dyker ofta upp fast det finns ett mörker. Det är någonting som döljer sig. Det är någon mystik kring. Och, alltså, det är ju skithäftigt. Eller liksom asbra roller. Men tyvärr, ibland så kanske jag tycker att de är lite så här tvådimensionella typ. Eller endimensionella, man ska säga. Att de saknar liksom kanske då humor eller någonting som känns nytt och spännande.
Mm.
Men den typen av roller dyker ofta upp, det kan jag säga. Och kanske också nu senaste tiden har det väl varit mycket liksom crime. Och det är väl en genre som jag just nu inte känner mig jätteintresserad av faktiskt. Jag väntar nog lite på att det ska dyka upp en roll som är lite mer kanske mer elak. Eller
Bondskurk.
Ja, det skulle jag tycka var svinkul faktiskt.
Ja.
Ja, om det var en sån bra, spännande.
Mm.
Tycker du att jag passar som det?
Ja,
okay.
Varför inte?
Okej. Okay. Mm. Men vet du, just nu har jag ju faktiskt också tackat nej.
Okej.
Okay. Mm. Så att jag kommer inte filma i höst.
Mm. Vad ska jag göra istället?
Ja, men det är en bra fråga. Jag ska skriva.
Mm.
Vad ska jag läsa?
Ja.
Vad hade du gjort om du var ledig? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte varit ledig sedan jag gick ut scenskolan. Jag pluggar ju lite nu. Och
ja, för att du ska filma i vår då, antar jag.
Ja, men, och, mm. Ja, precis. Och det är faktiskt inte det jag pluggar till. Det som jag ska göra i vår. Men det verkar faktiskt inte som att det kommer bli av i vår. Tyvärr. Okay. Det har skjutits upp.
Mm-hmm.
Så att jag har hamnat i något sånt litet mellanrum. Vi får se vad som händer. Jag gör ju self-tape som många skådespelare gör i Sverige som riktar sig ut internationellt. Ja, det skulle ju vara jävligt spännande att landa någonting som känns intressant utomlands.
Mm.
Jag vill jättegärna jobba, simma internationellt vatten som jag brukar säga. Men det är liksom, allt tar sin tid. Jag köper på med det också.
Har du hjälp när du gör dina self-tapes?
Så jag gjorde ett self-tape med Göran nu när vi var i Grekland. Då hjälpte han mig. Det blev jättebra.
Din man?
Min man.
Göran Kling?
Ja, precis. Vi är inte gifta, men det är min kille.
Men varför har hans namn då?
Därför att jag tog hans namn av kärlek.
Okej. Okay. Förlåt. Din kille, vars namn du bär.
Ja.
Smyckesdesignen. Otroliga smycken. Jag såg en ring där som...
Jag har några på mig idag.
Tre till och med, eller?
Tre fyra. Har jag. Vilken koll du har.
Den röda är inte hans.
Nej.
Nej, jag fattar. Men vi får väl, du får försöka ha bild, händerna i ansiktet när jag tar bilden
sen.
Produktplacering. Nej, men för det var ju lite intressant. Jag tänker mig att här kommer då min halva fråga om honom. För det så tänkte jag just fråga ifall han hjälper dig med dina self-tapes. Det har jag redan dunkat av. Men har du utbyte av hans kreativitet i ditt yrke?
Oh ja.
Ja?
Oh ja.
Spännande, berätta.
Ja. Absolut att vi pratar om jobb och konst och liksom ha utbyte. Men herregud, det gör vi ju jättemycket. Liksom. Och jag kan fråga honom. Och också typ, jag tycker också det är spännande ibland att höra liksom hans, eftersom han inte har... Han ser ju, alltså hans relation till skådespeleri eller film och filmskapande och tv-serier och allting. Det är intressant att höra hans liksom perspektiv eller vad han ser. Och, så jag tvingar honom ibland att se saker som jag har gjort eller är med i för att vi ska kunna prata om typ, vad handlar det här om? Eller för att jag ska också så här, fan ibland vet jag inte vad det är jag kanske har varit med och skapat. Det tycker jag är spännande att höra hans tankar. Men han är ju också liksom, han är ju konstnär och har liksom kanske lite mycket så annorlunda tankar kring olika. På något sätt har det också så här, jag tycker också att hans typ som han jobbar med konst, så har det också liksom, kanske öppnat upp min syn på vad skådespeleri är och filmskapande och allting.
Ja, vad intressant.
Ja, det är intressant tycker jag, att man kan liksom typ gett mig nya perspektiv eller nya frågeställningar och väckt sig intresse för typ bild och foto och sånt.
Är du sugen på regi?
Det skulle inte förvåna mig om jag blev. Jag är nog ganska bra på det. Men inte än. Alltså jag behöver göra många fler roller innan jag kan utöka mitt liksom min yrkesroll. Jag längtar så, alltså jag är också så här, jag vill fan bara skådespela just nu. Det så känner jag, och det är så många roller som jag bara längtar efter och fantiserar kring, och är så här, och jag har ju börjat utforska en ny metod som är en liten har blivit en del av mitt liksom skapande som skådespelare, som jag också vill typ utforska mer i relation till att jag gör en roll.
Vad är det?
Embodied imagination heter det. Det är ett, vad ska man säga, både ett så här kreativt och terapeutiskt sätt eller metod där man använder sig av sina drömmar och minnen för att få tillgång till nya kreativa idéer, kan man säga.
Okej, okay. Vad heter det, sa du?
Embodied imagination.
Okej, okay. Förkroppsligad fantasi.
Yes, exakt. Bra. Men,
ja, jag översatte det till alla mina lyssnare som inte är så duktiga på engelska. Men okej, okay. Så det, hur har du snappat upp den?
Det var min kompis Aliette som tipsade mig om det.
Och det, rent faktiskt då, så när du får ett manus i händerna,
ja.
Vad händer då om du använder den här metoden?
Ja, men den här metoden, dels är jag väldigt ny på den och jag har bara testat den lite grann i vissa scener jag gjorde med Tuna Bolinjen den senaste säsongen. Jag kan inte jobba med den själv, jag behöver nog en till person. Den är liksom, man behöver vara två. Jag skulle säga att den har öppnat upp min liksom föreställningsförmåga och nya inre rum.
Okej.
Spännande. Och men det är någonting i det kanske undermedvetna då.
Men hur gör man rent faktiskt?
Då jobbar man, sitter så här, två personer mitt emot varandra. Gud, hur ska jag beskriva det här utan att... Det är väldigt svårt att beskriva om man inte har erfarenhet. Men i alla fall, man liksom går ner i ett tempo och räknar ner eller så här. Och sen så kliver man kliver in i... Om man jobbar med ett manus så kliver man in i den situationen, eller man ska säga, och minns den och i den situationen, eller återberättar den då. Och du är då min... Du guidar mig genom den situationen. Och i den situationen som är från ett manus så hittar man förankringspunkter. Det kan vara vissa platser i den här situationen som du är så här, det här är intressant när du faktiskt konfronterar din mamma där. Och så stannar man upp där och så utforskar man den stunden och på något sätt förankrar det i kroppen.
Okej.
Och sen dels det. Mm. Det är det jag kan lägga. Alltså det är lite svårt att beskriva.
All right. Mm.
Men bland annat gör man det. Mm. Och det kan ju, ja. Nästa gång vi ses ska jag beskriva den mer. Men jag känner bara så här, gud vad tråkigt för alla lyssnare att höra på.
Nej,
det här.
Jag
men,
tror tvärtom.
Tror du? Okay.
Ja, folk går igång på det här med metod så inne i helvete.
Är det så? Ja, det är ju bra för jag tycker det är intressant. Och, men den, jag är väldigt glad för den. Den har varit... Jag ska fortsätta den utbildningen nu i november.
Okej. Okay. Mm. Då vet du i alla fall någonting du ska göra under hösten.
Ja, jag vet vad jag ska göra i hösten. Jag ska passa på att läsa mycket.
Mm. Inte bara manus.
Inte bara manus. Nej. Skönlitteratur. Mm.
Berätta om Spotify-serien.
Ja,
den har premiär vilken dag som helst.
Den har premiär i 13 oktober. Mm. The Playlist. Den är baserad på en fiktiv tolkning av hur Spotify blev till, kan man säga. Och där man följer 6 olika karaktärer i varje avsnitt. Och varje karaktär har ett eget perspektiv liksom, på hur det här gick till, kan man säga. Mm. Hur den här gruppen, bland annat med Daniel Ek och Martin Lorentzon, demokratiserade musik, kan man säga. Det var ju en väldigt, liksom, minns du när, kan du minnas den här tiden liksom, innan, före och efter Spotify? Har du någon sån, det är ju en ganska spännande tid liksom.
Jag vet inte vem det var på Spotify jag träffade. Året är kanske 2011.
Ja.
Jag hade en radioidé som jag hade pitchat fram och tillbaka. Började med Filip och Fredrik att de skulle göra det, men så hade inte de tid. Och sen okay. Så fick jag bli redaktör för Breaking News istället, som hade vissa beröringspunkter med det jag ville göra. Och så hade vi i alla fall, jag och en kumpan hade ett möte med Spotify, just med tanken så här, kan vi göra en daglig liksom, aktualitetsshow hos er?
Just det.
Och då, jag tror vi sågs på Rish och så bara, ja, det låter som en jättebra idé grabbar, men för oss tar det 6 veckor att få in en ny fil i systemet. Alltså, för problemet var att de var tvungna att katalogisera om varje gång de la in en ny fil okay. I sin databas, så fick de liksom räkna om alla miljontals låtar på något sätt.
Aha.
Så det gick inte. Ja.
Det fuckar ju hela ert koncept.
Ja, det får man säga.
Mm. Vad spännande. Mm. Men i alla fall, serien är väl då kanske på något sätt liksom motsatsen till det du beskriver. Att hela den här då, liksom hela deras, alltså den här, vad ska man kalla den här maskinen de skapar då, som kallas, fick namnet Spotify, är ju någonting som man inte har sett tidigare, där det just är att det går så jävla snabbt och det är snyggt och det är liksom intuitivt. Det får vi möta olika liksom situationer när de presenterar. Bland annat Petra Hansson som jag spelar, hon kommer ut i det här Spotify-kontoret och får se den där maskinen och det blir så här, wow. Så, ja, det är det handlar om. Så att, men det som jag tycker är spännande med serien är också att den faktiskt följer de här olika personernas liksom perspektiv på hur det gick till. Och den är också lite förhöjd. Som i att den är liksom lite... I alla fall det... För jag har ju ett avsnitt då. Där det finns en liten sån teatral förhöjning.
Okej. Okay. Mm. Vad spännande. Var, mm. det, var det någonting där du inte hade gjort förut?
Ja, det var det. Mm. Alltså jag har ju varit på teater, så att, men det liknade kanske lite mera. Just också den, alltså scenografin och liksom det rumsliga sätt. Speciellt i det avsnittet där vi följer Petra Hansson är ju kanske lite mer likt hur man jobbar med rum och scenografi på en teaterscen.
Mm.
Mm. Och även min mask och kostym och så.
Kul. Mm. Blir det bra?
Jag hoppas att publiken kommer tycka att det är bra.
Mm.
Mm. Jag kan inte svara på den frågan.
Nej, men samtidigt...
Jo, men det finns... Ja, säger du.
Har du sett ditt avsnitt?
Jag har sett mitt avsnitt, jag har sett tre avsnitt.
Mm.
Jag tycker att man ska se det.
Mm.
Det ska bli spännande att höra vad folk tycker om det. Det är modigt, det är det.
Mm. Mm. Men jag har fått för mig att... Och det här är på med nästan alla skådespelare, så mina lyssnare för... Ursäkta mig, men jag tycker att det är så spännande och frågan då, för just med tanke på att man som skådespelare så mycket är ett verktyg på något sätt och att det finns finansiärer och det finns klippare och det finns producenter och det finns liksom regissörer som kanske inte tycker att det viktigaste är att du ska se bra ut i varje klippning liksom. Utifrån det så tänker jag mig att man aldrig kan veta om det blir bra eller inte som skådis. Är det jobbigt med den ovissheten?
Ja, det tycker jag är lite jobbigt.
Mm.
Mm. Men alltså, därför att för mig är det viktigt att saker jag är med i är bra och intressanta och vill säga någonting eller i alla fall vilka frågor. Eller, alltså, jag tycker att det är intressant med frågan hur kändes det? Efter att man har sett någonting.
Mm.
Men som du säger, vi skådespelare har inte så mycket att säga till om när det kommer till postproduktion. Liksom, när man ska sätta ihop berättelsen. Men däremot, så man jobbar ju olika. Jag försöker nog ändå våga ifrågasätta scener eller replik. Alltså om jag inte förstår. Eller om jag ibland kan det vara så här, men... Eller jag kan också vara känslig för att det kan vara övertydligt och så. Då tycker jag att man ska våga ha det samtalet med om det nu är regissör eller kanske ibland även manusförfattare. Det är också, det gör ju liksom vårt jobb intressant att det där konstnärliga samtalet hela tiden är närvarande. Sen är det inte alltid så i alla produktioner och ibland måste man släppa kontroll och allt det där och göra det man kan. Men jag tycker att... Jag litar inte alltid på, alltså jag kan bara lita på mig själv och så att försöka göra det jag kan och mitt bästa utifrån de förutsättningar jag har. Och ibland kanske det innebär att man bara, men nej, den här situationen, alltså hon ibland, vet, om man framstår typ lite liksom som att karaktären är lite inte osmart, alltså, det beror på vad man ska spela också, eller att språket inte alltid passar, då får man ju ha en, men man kanske också måste ibland bara acceptera att nej, nu får du göra det som det står där eller så.
Mm.
Men det kan vara jobbigt.
Mm.
Absolut. Men det kanske också är det som kanske någon gång kommer göra att jag till slut också börjar regissera lite.
Ja, jag tänker det. Ja. Alltså, har man ett starkt kontrollbehov, då är det väl bäst att man gör det själv kanske?
Ja, men jag vet inte om det är bara kontrollbehov. Det kanske är att man också har ett intresse av att vara med och påverka berättelsen mer utifrån ens egna liksom, idéer eller perspektiv.
Jag sprang på Josefin Bornebusch häromdagen.
Ja.
Det går bra för henne.
Ja, hon är otrolig.
Ja, det är jätteroligt tycker jag.
Jag tycker också det.
Just den här auteur-grejen att faktiskt skriva, ja. regissera och dessutom spela själv.
Verkligen, det är fantastiskt tycker jag. Och att hon ändå kom till en plats där hon kände att men nu vill jag börja göra mina egna grejer.
Mm.
Som jag har förstått det. Det är ju skitfett. Mm. Det är ju...
Bad Sisters tror jag hon har gjort på Apple TV.
Mm, jag har inte sett den.
Inte jag heller.
Men du, det ser jag fram emot.
Vet du vad? Om jag inte får ur dig någonting mer om vad du har i framtiden?
Nej, jag har egentligen inte så mycket jag kan berätta eftersom jag... Men det jag har, Tunna blå linjen går ju nu och The Playlist har premiär 13 oktober. Det är det jag kan säga.
Så är det dags för succémomentet. Frågar du garanterat inte fått förut?
Jag är Tror redo.
Tycker du verkligen att skatan är stadsfåglarnas drottning?
Absolut.
Ja.
Det är klart de är. De är jättesmarta.
Ja, men också tycker jag mycket, mycket mer sofistikerade än till exempel måsar och
kråkor. Jag håller med. Ja. Och är det inte så att skator också sörjer? Att de har mycket empati och känslor? Jag tror det. Mm. Men ja, det tycker jag.
Vad är din känsla kring valthorn?
Jag föredrar trumpet.
Gör det?
Mm. Mm.
Särskilt när din lillebror spelar.
Verkligen, och även saxofon.
Har du någonsin skrutit om kåldolmar?
Nej, det gillar jag inte.
Nej.
Väldigt svårt för det.
Mm. Tänker mig att man som så här turkättling ändå skulle dra upp det en och annan gång i skolmaten. Att det är faktiskt svårt.
Ja, jo, men alltså, den är inte så, jag tycker inte att den är den godaste dolman.
Nej, nej, men ändå.
Så nej. Alltså, jag älskar inte dolma.
Nej.
Inte vindruvsdolman heller. Men, alltså, min mamma kommer bli lite irriterad nu när jag säger det.
för hon, det är hennes paradrätt.
Bland annat, och hon tycker det är gott och många människor gör det. Men jag gillar inte så överkokta grönsaker.
Nej. Vad ska du ha för ditt lillfinger?
5 000 miljoner.
5 miljoner? Sen kör du protes.
Ja.
Det är ändå billigt.
Lillfingret. Men det är lite synd att det är lite deppigt att ta bort det. Det är snyggt att ha ringar på lillfingret.
Jo, men det är också, de gör jättebra proteser nu.
Nej, men nej, jag ångrar mig. Nej, det går inte. Jag kan inte sälja det.
62 miljoner.
Okej, okay, jag köper. Eller jag tar det. Jag tar det. 62.
Du, med det så tackar jag så hemskt mycket för att du kom.
Ja, men tack själv. Det var väldigt kul att vara här.
Som du kanske vet gör jag inte bara värvet, jag har också uppvärvning på Instagram. Och nyligen fick studion en rejäl uppfräschning, där är Gisam premiärgäst. Så missa inte Sveriges tajtaste talkshow på Värvets Instagram. Varvet heter vi ju där. På tal om att heta, Ninni Westin, Kristoffer Triumf eller Acast, där har ni några namnförslag om ni går i väntans tider eller vill veta vilka som ser till att du hör det här. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst. Hörs då, hoppas jag. Tack för idag. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds.
Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.